59. En ljusstrimma letade sig in under den tunga dörren i det övrigt kolsvarta rummet och hissmaskineriet surrade bakom hennes rygg. Nicky satt i det kalla och fuktiga vindskontoret och gned sina ömma knän. Hon hade hittat flyttkartonger utanför grannens vindkontor som hon använde som matta att sitta på. Tysta tårar rann ner längs kinderna. Hennes klocka hade gått sönder, men mobilen hade mot alla odds klarat fallet då den legat skyddad i jackans inneficka. Nu var den urladdad sedan länge, men hon satt stilla och väntade in tystnaden och stillheten i byggnaden som skulle komma med natten. Läget hade förändrats. Mannen som mördat hennes syster hade visat vad han tänkte göra med henne. Hennes arbete hade nu om möjligt blivit ännu svårare. Att skicka dokument till underrättelseofficerarna skulle hon klara av. Den anonyma mejlen kom hon åt från varje offentlig dator i hela Stockholm. Men att vittja brevlådan på Djurgården var att köpa en enkel biljett till dödsriket. Nicky dunkade huvudet lätt mot murstocken bakom henne. Hon hade gjort bort sig, blivit oförsiktig och underskattat sin motståndare. Vad hade Tjärnström på henne egentligen? Visste han att hon hade knäckt hela rebusen, med hans kopplingar till ambassaden och allt? Tankarna snurrade. Om hon hade tur, hade han fått syn på henne vid lägenheten och tänkt att Hannas snutsyrra jagade honom som en kvinnomördare på grund av otrohet och dubbelspel. Han kunde rimligtvis inte veta mer än så. Nicky intalade sig själv att Ryan inte hade någon aning om att hon visste att han var agent. Han kunde inte läsa hennes tankar. Hon reste sig upp. Det gick inte att backa nu. Antingen skulle han dö, eller hon. Hennes lägenhet hade blivit en livsfarlig plats, men hon var tvungen att gå hem en sista gång. Nicky snörde av sig skorna och lämnade dem på vinden. Ljudlöst tassade hon ner för trapporna, stannade utanför sin egen dörr och lyssnade efter ljud inifrån. Med nyckeln bände hon upp locket på eldosan utanför dörren och stoppade besöksräknaren i byxfickan. När hon var övertygad om att hon var ensam låste hon upp dörren och gick in i mörkret. På dörrmattan låg tändstickan. Nicky svajade till och satte handen i väggen som stöd medan hon försökte känna in sitt hem med alla sinnen. Dörren hade varit låst och karmen var opåverkad. Om någon var i hennes lägenhet nu hade personen kommit in med nyckel eller repellerat ner via taket. När hon lugnat ner sig såg hon reklambladet som singlat ner på hallgolvet en bit framför henne. Ljudlöst plockade hon upp besöksräknaren från byxfickan och tittade på displayen som visade en etta. Personen som delat ut reklamen hade noterats och gett utslag på räknaren. Nicky sökte ändå igenom lägenheten på samma sätt som hon så många gånger gjort under övning och skarpa scenarion, men nu utan sitt tjänstevapen i handen. När hon var övertygad om att hon var ensam satt hon igång med det hon kommit dit för. Det första hon gjorde var att ladda mobilen. Hon var tvungen att lokalisera aset så fort som möjligt med hjälp av tracken. Nicky tog med sig datorn in på toaletten och låste dörren. Skenet från skärmen gav ljus och hon stirrade på sig själv i spegeln. Nicky baddade försiktigt ansiktet rent från smuts, resterna av leverat blod och tårar. Sen satte hon sig på toaletten med datorn i knät. Hon googlade sig snabbt fram till ett vandrarhem vid Skanstull med ledorden tryggt och säkert. Där hade hon haft tillräckligt många spaningsnätter med SABS för att känna sig hemma. Hon kände till varenda in- och utväg och alla öppna ytor som var kamerövervakade. Om Tjärnström hittade henne där skulle hon i alla fall ha ett försprång. Entrén låg mitt i vimlet, nära tunnelbanan och citybussarnas hållplatser. Nicky bokade in sig i ett 12-bäddsrum i 2 veckor framöver. Det var egentligen helvetet på jorden för henne att dela sovrum med en massa främlingar. Men just nu fyllde de övriga 11 nattgästerna en mycket viktig skyddsfunktion. Hon öppnade sökmotorn och skrev sista minuten och klickade på första träffen. Turkosa vatten, vita stränder och palmer kunde inte kännas mer avlägset. Men hon scrollade ner på sidan och bokade en resa med avresedatum 2 dagar senare. Nicky lät datorn stå på toalettsitsen medan hon packade ner det mest väsentliga i necessären. Ur sjukvårdsväskan plockade hon fram några plåster och den vassa saxen. 20 minuter senare stod Nicky på dörrmattan med 2 stora väskor vid fötterna och en ryggsäck full med allt material hon samlat ihop de sista veckorna. Kvar på väggen satt några tejprester, röda garntrådar och överstrukna att göra listor. Hon tittade på de slokande växterna i köksfönstret och undrade om hon eller blommorna skulle dö först. Hon var inte rädd för egen del. Tankar på döden hade hon samsats med under många år och Hannas öde hade fått henne än mer avtrubbad. När det var slut så var det slut. Det var inget att ha ångest över. Den förlamande skräcken som stoppade henne där på tröskeln var tanken på hennes pappa. Mansour kunde förlora 2 döttrar inom ett par månader. Nicky visste att hon inte bar någon skuld över Hannas död, även om hon plågades av att ha misslyckats som stora syster. Men att hon nu försatte sig själv i absolut livsfara var hennes eget fel. Hon hade regisserat en skräckfilm där någon måste dö för att filmen skulle kunna få ett slut. När Nicky gick monterade hon tillbaka besöksräknaren och lämnade huset samma väg som hon smitit in ett par timmar tidigare. Hon släpade väskorna över innergårdarnas staket och murar tills hon kom ut på Ynglingagatan igen. Nere på Sveavägen vinkade hon in en taxi och uppgav Medborgarplatsen som slutdestination. Enligt appen var Kärnströms bil positionerad utanför villan i Täby kyrkby, där den stått stilla sedan tidig eftermiddag. Taxichauffören flackade med blicken i backspegeln under hela resan och gjorde några tafatta försök att få igång en dialog, men Nicky glodde ner i golvet. Klockan var 01:30 på natten och kroppen började kännas bortdomnad av trötthet. Hon tvingade sig själv att behålla fokus en liten stund till. Incheckningen var sedan länge stängd. Hon skulle slippa möta någon i receptionen som nu var obemannad. Nicky hoppade ur taxin utanför korvkiosken vid Björns trädgård. Det var som hon trodde. Full rörelse på platsen, trots den sena timmen. Lukten av korv slog emot henne. Hon grimaserade och skyndade sig förbi. Trots att hon inte ätit på över 10 timmar kände hon ingen hunger. Nicky kryssade fram längs gatorna på Södermalm. På ett ställe svängde hon höger tills hon var tillbaka på samma plats igen. När hon var övertygad om att ingen följde efter henne satte hon kurs mot ringväggen. I närheten av vandrarhemmet smet hon in i en mörk port. Hon hade bra uppsikt över platsen och studerade noga alla människor och bilar som anlände efter henne. Ingenting stack ut som avvikande. Det fick bära eller brista. Med neddragen mössa gick hon längs husfasaden mot port nummer 135. Hon kikade in genom vandrarhemmets små gallerförsedda fönster. Det var helt mörkt där inne och det passade henne utmärkt. Hon var inte upplagd för att prata med någon och hoppades att de flesta låg i sina sängar och sov tungt. Nicky öppnade porten med koden hon fått i bokningsbekräftelsen. Ett tungt vinrött sammetsdraperi höll bruset från den vältrafikerade ringvägen ute. När hon kom in i hallen hörde hon lågmälda röster inifrån det gemensamma köket. Nicky passerade 3 män som spelade kort på ett nött furubord och hälsade på dem med en nick. Längst in i korridoren fanns det största rummet. Dörren stod på glänt. Och med mobilen som ledljus smög hon in i rummet. Konturer av sovande människor avtecknade sig i alla bäddar utom 3. Hon hade blivit tilldelad plats nummer 7 och fann till sin glädje att hennes säng och det låsbara skåp som hörde till låg i ett hörn närmast fönstret. I skåpet låste hon in sportbaggen och när resväskan inte fick plats sköt hon in den under sängen. Sen kröp hon ner under täcket med ryggsäcken i famnen och remmarna tvinnade runt armarna. Efter några minuter slocknade hon med armarna om sin utredning.